Jo, jag sa just det. Stort tack för möjligheten att få vara här den här söndagen. Och stort tack för att ni fortsättningsvis är med och stöder arbetet som jag är med och får vara involverad i lite grann. Jag brukar säga bland annat att jag hör till de där människorna som är i princip omöjligt att bli av med. Jag fyller ju faktiskt 70 år i sommar och borde ju kanske sitta i parken och mata duvorna. Men när man har varit engagerad i Guds rike i stort sett hela livet så är det väldigt, väldigt svårt att komma loss därifrån. Det är så fantastiskt att få vara med och arbeta för Guds rike och se hur evangeliet får nå till nya människor. Så därför biter jag mig fast lite grann och har för närvarande en liten deltidstjänst för Ibra och har ett speciellt ansvar för vårt arbete i Pakistan och Afghanistan. Ska hålla på med det åtminstone fram till sommaren 2019 är det sagt. Sen får vi väl se om både jag och Ibra orkar med detta. Så, ja, så är läget i alla fall. Hörrni, jag är kanske lite efter min tid eller före min tid om man nu hellre vill det. Så att jag ska faktiskt läsa en text som man oftast läser på 13-dag jul. Men lyssna till orden ändå. Matteus 2, de 12 första verserna läser jag. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid. Se, då kom visa män från östern till Jerusalem och frågade, var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Judén, ty så är skrivet genom profeten, du Betlehem i Judaland, inte är du minst bland judafurstar, ty från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk i Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sa, gå och sök noga efter barnet och när ni har funnit det, underrätta mig så att även jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg och se stjärnan som de hade sett gick upp för, som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria dess mor. Då föll de ner och tillbade och tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes tog de en annan väg hem till sitt land. Vi kan klicka fram nästa bild. Oj då. Nej, det ska vara en bild till. Före den, har du inte det? Fick ni inte fram den? Vad märkligt. Jaha. Jaja. Man kan, oh, men där kom den ju. Titta. Den syntes bra. I Betlehem så finns det ju en kyrka som kallas för födelsekyrkan. Jag vet inte om det är någon som har varit där kanske. Jag har inte varit där. Jag har faktiskt aldrig varit i Israel än. Så vi, ja, olika. Så, ja. Men den här kyrkan i alla fall, födelsekyrkan, den byggdes på 300-talet efter Kristus. Och det var kejsar Konstantin den stores mamma, drottning Helena, som såg till att bygga den där kyrkan. Och det är en av de allra första kristna kyrkorna som överhuvudtaget byggdes och som faktiskt fortfarande är i bruk. Över huvudingången till den här kyrkan så finns det en mosaik, en bild alltså, som ser ut ungefär som den som är på skärmen här. Och den mosaiken föreställer just de här vise männen som en gång kom till Betlehem för att tillbe den nyfödde Jesus. Och på bilden då som fanns där på kyrkan så bar de här vise männen typiska persiska kläder och persiska huvudbonader. Och några år senare, eller rättare sagt 300 år senare, 614 efter Kristus, så kom persernas armé till Palestina och de förstörde de flesta kristna kyrkor som fanns. Men när de kom till Betlehem och fick se den här bilden eller den här mosaiken som fanns ovanför kyrkporten, så lämnade de kyrkan i fred. De förstörde den inte. De kände nämligen igen sina egna landsmän på kläderna. Och de såg att i den där kyrkan så fanns det på något sätt en anknytning till deras egen historia och till deras egen kultur. Och därför så, i respekt för detta, så lät de kyrkan stå kvar. Nu kan vi klicka fram nästa. Matteusevangeliet skrevs i första hand för en judisk publik eller för judiska läsare. När Matteus skrev evangeliet så var hans syfte att i första hand försöka övertyga judarna om att Jesus var Messias. Det var hans själva idé med att skriva evangeliet. Och därför så är det lite märkligt att den här berättelsen om de vise männen överhuvudtaget finns med i det här evangeliet. Därför att beskrivningen av det de här vise männen höll på med, nämligen att titta i stjärnorna, det var ju någonting som var väldigt, väldigt främmande för judar och för deras sätt att tillbe Gud. Man fick överhuvudtaget inte tillbe skapelsen, utan man skulle tillbe skaparen. Och för en jude var ju det här med att skåda i stjärnorna, det var ju liksom någonting helt främmande. Så egentligen så skulle ju den här berättelsen kanske inte ha funnits med i ett evangelium som är riktat till judar. Men ändå finns den med, den här berättelsen. Och kanske hade Matteus förstått att Jesus var Messias och frälsare inte bara för judar, utan att Jesus faktiskt hade kommit för att frälsa hela världen. Och att Jesus var Herre också i de människors liv som tillhörde en helt annorlunda och främmande religion än judendomen. De här vise männen, de kallades också ibland för magiker. Ja, det är samma ord som vi använder i ordet magiker. Och de här vise männen, de kom ju alltså ifrån Mesopotamien eller Persien. Och de var företrädare, kan man säga. De var inte bara vetenskapsmän och stjärntydare, de var också företrädare för den religion som fanns i Mesopotamien på den tiden. Den religionen kallades för zoroastrism, ett konstigt ord, men i alla fall. Och när jag har tittat lite grann och läst lite grann om den religionen, så kan jag konstatera att den stod för mycket av det som är likt det budskap som Jesus kom att förkunna vid vuxen ålder. Man trodde på det som man kallade för den högste guden, som var världens och alla varelsers skapare. Det trodde man. Man trodde på att den guden både belönar den som gör gott och bestraffar den som gör ont. Och att denne gud också ska vara domare vid livets eller vid tidens slut. Denne guds egenskaper är ljus och sanning och godhet. Man trodde också på en ond maktperson och hans demoner, och att denne onde maktperson på något sätt hade tagit sig in i Guds skapelse, och att världen sedan dess består av en blandning av gott och ont. Man trodde också att den högste guden, den som man tillbad, vid tidens slut ska förgöra den onda makten, och att de döda ska uppstå och få nya kroppar. Känner vi igen lite grann innehållet i den tron, eller? Det är inte så långt borta ifrån det som vi tror på, eller hur? Etiken i den här religionen byggde på att det var människans uppgift att bekämpa det onda i världen. Och det var alltså de främsta företrädarna för den här religionen som kallades magus magiker, och som betyder vis man eller vetenskapsman. Och det var alltså företrädare för persernas dåvarande statsreligion som kom med sina gåvor till Betlehem för att tillbe den nyfödde Jesus. Evangeliet om Jesus är inte begränsat. Evangeliet om Jesus är till för alla människor på den här jorden. Evangeliet om Jesus är inte begränsat till att nå judarna. Det trodde ju judarna ett tag, att det var bara för dem. Tills dess att Petrus fick i uppgift att ge sig iväg till Cornelius i Caesarea och förkunna evangeliet för honom och hans husfolk. Och då upptäckte man ju att evangeliet är kanske inte bara begränsat till judarna. Det är kanske andra som ska få det också. Och vi vet ju att evangeliet är ett frälsningens budskap för alla människor på den här jorden. Vi kan plocka fram en bild till. Och det här tycker jag är lite spännande. Nämligen att Gud kan använda även det som vi uppfattar som främmande religioner för att leda människor i riktning mot Jesus. De här tre, om de nu var tre, men de här vise männen från Österlandet, de satt hemma i sitt sammanhang, i sin kultur, med sina vanor, med sitt sätt att tillbe Gud och allt det här. Där sitter de och gör det de alltid brukar göra utifrån sin egen kultur och sina egna vanor. Och så får de se den här stjärnan som de inte har sett förut. Och så börjar de att fundera, vad betyder det här? Och så börjar de att forska lite grann, därför att de blir intresserade. De ser någonting som de inte har sett förut och blir intresserade. Och så får de så småningom fram informationen om, det har fötts en kung borta i Palestina. Det har fötts en kung där borta, och honom måste vi på något sätt besöka. Vi måste på något sätt hitta honom. Det här känns ju väldigt, väldigt spännande. Honom måste vi liksom söka reda på. Och så ger de sig iväg på sin ganska långa resa, tar med sig guld, rökelse och myrra, dyrbara gåvor. Och så ger de sig iväg och kommer så småningom till Jerusalem. Och där träffar de på kung Herodes. De liksom trodde väl att han skulle sitta inne med lite mer information. Och så frågar de då efter, vi har sett liksom att det har fötts en ny kung här. Vi skulle behöva träffa honom och tillbe honom. Det finns idag väldigt, väldigt mycket rädsla för främmande religioner. Jag har sett det bland annat på sociala medier när jag har tittat där på senare tiden. Och det finns tyvärr, i mina ögon, tyvärr, väldigt många goda, gudfruktiga kristna som uttrycker vad jag uppfattar som en oerhört stor rädsla för det som verkar främmande och annorlunda. Inte minst så är man ju idag väldigt, väldigt rädd för islam och det islamiska inflytandet över vårt land. Och kanske på ett sätt med all rätt, det finns oerhört mycket inom den islamiska tron som vi naturligtvis inte på något sätt kan ställa upp på och acceptera. Men samtidigt så är det ju så här att de här människorna, i alla fall det stora flertalet av dem, de tillber sin Gud utifrån ett ärligt uppsåt. De vill försöka att hitta sanningen och vägen och gemenskapen med Gud, även om de gör det på ett sätt som för oss är främmande och som naturligtvis kanske inte leder helt rätt. Men i det sammanhanget så uppenbarar sig Gud väldigt ofta för dem och börjar leda deras tankar in på ett annorlunda spår, nämligen i riktning mot att upptäcka vem Jesus är. Här använder Gud en främmande religionsföreträdare som hade börjat att liksom intressera sig för att hitta någonting annat, och de blev ledda i riktning mot Jesus. Och så tror jag det fungerar även idag. Jag tror att Gud är oerhört verksam bland människor, även i främmande religioner. Han talar på olika sätt in i deras sammanhang, in i deras kultur, in i deras sätt att tro, för att leda dem till Jesus. Och det här har vi upptäckt väldigt, väldigt mycket inom det arbete som jag får vara med om i Ibra. Gud verkar oerhört mycket bland människor som vi kanske normalt sett skulle vilja ta avstånd ifrån och som vi kanske normalt sett skulle vilja vara rädda för. Gud uppenbarade sig genom att låta dem se en stjärna som ju var främmande för den judiska kulturen och den judiska religionen. Men genom att låta dem se en stjärna så bejakar Gud deras sökande efter sanning och ljus. Och så kunde de ge sig iväg. Vi har väl någon mer. Där ska vi se. Men det här är viktigt. Vad var det som hände när de kom fram till Jerusalem? Och de berättade för kung Herodes vad de hade liksom upptäckt och upplevt hemma i Mesopotamien. Och vi har sett liksom att det har gått upp en stjärna, och vi har sett att det har fötts en ny kung här. Men de hade ju ändå inte riktigt full information, man säger. Det var fortfarande lite tveksamt. De visste en del. De visste tillräckligt för att ge sig ut på ett sökande, Men de hade inte den hundraprocentiga informationen om vad som var sant och rätt. Och vad gjorde Herodes då? Jo, han kallade till sig de skriftlärda. De som visste vad som stod i de heliga skrifterna. Och så kom de och så sa de så här. Ja, när de fick höra berättelsen om de här vise männen kom med. När de fick höra det och att det skulle födas en ny kung. Då gick de tillbaka till ordet. Och så läste de. Ja, men så här står det ju faktiskt. Så här har ju profeten sagt. Att Betlehem, du är inte minst bland Judas städer, utan från dig ska utgå en furste. Och så kunde de utifrån skriftens ord bekräfta att ja, det är sant det här som ni säger. Det ska födas en ny kung och han ska födas i Betlehem. Ni är på rätt spår, men det var skriftens ord som bekräftade detta. Och här skulle jag vilja vara väldigt tydlig och säga. Vi kan bejaka människors sökande utifrån olika utgångspunkter och infallsvinklar. Och bejaka att Gud leder människor i en riktning mot Jesus utifrån deras egen kultur och deras eget religiösa tänk. Men det som slutligen ändå ska fälla avgörandet och som ska vara vägledande för deras slutgiltiga beslut, det är att de får tag på skriftens ord. Man kan aldrig komma till tro på Jesus och uppleva hans nåd och hans frälsning i sitt liv utan att det bekräftas av den heliga skrift. Det är Bibelns ord, det är skriftens ord som för människor i en slutlig gemenskap med Jesus Kristus. Och därför har jag med den här bilden. Vi sände ju program, radioprogram sen, faktiskt ända sedan mitten av 70-talet på ett språk som heter pashto. Och som talas av en folkgrupp som kallas då pashtoner, och de är ungefär 50 miljoner till antalet. Och de flesta av dem finns i Pakistan och Afghanistan. Två tredjedelar ungefär av dem finns i Pakistan och resten i Afghanistan. Sen finns det en del utspridda över världen också. Och det här är ju ett ganska intressant folkslag, eller en intressant folkgrupp. Väldigt stolta över både sin pashtunska kultur och över sin muslimska religion. I Afghanistan till exempel finns det ju ingen som helst öppen kristen kyrka. Där förväntas alla människor, alla medborgare vara muslimer, även om det inte sägs i konstitutionen. Men det finns ingen öppen kristen verksamhet på något sätt i Afghanistan. Men vi sänder som sagt program om Jesus. Program som berättar om vad som står i både gamla och nya testamentet. Program som jobbar med information om profeterna. Muslimer är väldigt intresserade av profeterna. Så att program om profeterna går hem. Och ja, program om Jesus. Och det där väcker människors intresse och nyfikenhet. Vi får faktiskt, som det är nu, vi sänder på en mellanvågssändare som når i och för sig ett ganska begränsat geografiskt område, men vi får ungefär 600 telefonpåringningar varje månad ifrån personer som lyssnar till program som presenterar Jesus. Och om nu vi får 600 samtal i månaden, så vet vi ju inte hur många som verkligen lyssnar. Det är ju inte alla som lyssnar som på något sätt hör av sig. Men evangeliet om Jesus når in i den här folkgruppen. Och de som gör programmen, det är faktiskt människor som har pashto som sitt modersmål, som har kommit till tro på Jesus och som på det här sättet kan presentera evangeliet utifrån kunskapen om hur deras sätt att leva och hur deras kultur ser ut. Och på det sättet så kan de vara väldigt relevanta i sitt sätt att presentera evangeliet. Och det här når alltså fram. Och sen 3 år tillbaka så har vi en afghansk broder som kom till tro för ett antal år sedan som finns här i Sverige. Han kom som flykting för, tror jag, 6-7 år sedan. Kom han som flykting till Sverige. Han finns i en församling här i södra delen av landet och jobbar heltid med att ringa tillbaka till lyssnare som hör av sig. Det fungerar nämligen så här att vi ger ett telefonnummer i programmen. Och det där telefonnumret, det går till en databas som finns i ytterligare ett land. Och där registreras samtalet som ett obesvarat samtal. Men telefonnumret dyker upp på dataskärmen hos vår broder här i Sverige. Så fort någon har ringt så ser han vilket nummer som har ringt. Och så kan han ringa tillbaka. Och oj då. Kom det någon extra liten... han kan alltså ringa tillbaka till de som har lyssnat och så kan han prata med dem och vägleda dem och så här. Det är så det fungerar. Och han jobbar alltså heltid med det. Och bara för någon månad sen så pratade han med en man i Pakistan, en pastor som hade haft en dröm på natten. Han hade drömt om att han var ute med sin dotter och gick. Och plötsligt så blev de överfallna av ett gäng banditer som tänkte att ta deras liv och råna dem på deras tillhörigheter. Men så såg han i drömmen att lite längre bort så var det en dörr som var öppen in till ett ljust område. Och han lyckades säga till sin dotter att försök att slita dig loss och spring dit. Så hon lyckades ta sig loss och hon sprang mot dörren och kunde gå in igenom den här dörren och liksom bli räddad ifrån det här överfallet. Men själv så var han kvar hos de här onda männen då som skulle ta livet av honom. Och de var i princip redo att döda honom och ta hans kläder. Då säger han så här att då såg jag i drömmen en ljus gestalt som kom och ställde sig bredvid. Och som sa åt de här männen att släpp honom. Och då svarade de nej, då får du betala en lösensumma först. För vi ska ha pengar för det här. Då sa den här vita gestalten, jag har redan betalat vad det kostar. Och då var det som att de här banditerna bara liksom ryggade tillbaka och försvann. Och så kunde den här mannen tillsammans med den ljusa gestalten gå mot den öppna dörren och in i ljuset. Och när den här mannen ringde då och berättade om sin dröm så frågade han ju naturligtvis, vad betyder det här? Jo, svarade vår medarbetare i telefon, det är ganska enkelt, jag kan förklara det för dig. Och så tar han fram skriften och så berättar han att den du såg bredvid dig, det är Jesus. Och det står faktiskt att han har betalat priset för din frälsning. Han har gett den lösensumma som behövs för att du ska bli befriad och komma in i ljuset. Och den där dörren som du ser, sa han, det är så här att Jesus, han har sagt att jag är dörren in till fårahuset. Och det är en dörr som är öppnad i himlen. Och så kunde han utifrån skriftens ord förklara för den här muslimske mannen som hade haft drömmen om natten. Han kunde förklara vad evangeliet är och vad frälsning är. Och det här upplevde ju den här muslimske mannen. Ja, men det här är ju trovärdigt. Jag har fått bekräftelse på att min dröm är sann. Och så är han på väg nu på den här resan mot ett lärjungaskap, mot att tro på Jesus Kristus som sin frälsare. Jag är så oerhört fascinerad över hur Gud verkar på sitt eget sätt bland människor som vi vill nå med evangeliet. Ibland så kan det här med evangelisation och mission, det kan bli väldigt, väldigt krampaktigt på något sätt. Det är precis som att det ligger ett krav över oss att nu måste vi vara verksamma. Nu måste vi liksom satsa här och nu måste vi göra både det ena och det andra för att nå människor med evangelium. Men jag har upptäckt mer och mer att Gud gör väldigt mycket av det där jobbet alldeles på egen hand. Han uppenbarar sig för människor i de mest skilda sammanhang. Och han gör ett fantastiskt förarbete, vår kära Gud. Och sen får vi komma till människor som är inne i den här sökande processen. Och så får vi presentera skriftens ord som bevisar för dem att det de har känt, de har upplevt, den resa de har börjat lite grann, det är faktiskt den rätta vägen. Och så får Guds ord bekräfta i deras liv att de är inne på rätt spår och att de hittar Jesus Kristus som sin frälsare. Och jag brukar säga så här ibland att det finns inte frälsning i någon enda religion. Jag träffade en man här i förrgår. Vi satt och pratade vid ett lunchbord. Han berättade lite. Han är pastor inom EFK. Och han berättade för mig att de har en dotter och en måg som bor i England. Och så var de och hälsade på dem. Och han sa så här om dem att ja, de är visserligen troende kristna, men de är inte särskilt religiösa, sa han. Så därför kunde de tillåta sig att ta med dottern och se Wimbledon-finalen. Ungefär så beskrev han deras liv. De är troende, men de är inte särskilt religiösa. Och det tyckte jag var väldigt, det var lite kul uttryck och väldigt bra uttryck. Därför att det finns ingen frälsning i någon religion. Det finns inte frälsning i judendomen. Det finns inte frälsning i islam. Det finns inte frälsning i buddhismen eller hinduismen. Och det finns ingen frälsning i kristendomen som religion. Men det finns frälsning i det personliga mötet med Jesus Kristus. När vi upptäcker vem han är. Vad han har gjort för oss. Och när vi tar in det i våra liv. Oavsett vilket sammanhang vi kommer ifrån. Då förvandlas livet inifrån. Sen kan det vara en process med helgelse, och det kan vara en process med församlingstillhörighet och hur man ska uttrycka sin tro. Det där kan se väldigt, väldigt olika ut bland olika människor och på olika platser. Men det viktiga är att människor får möta Jesus Kristus. Och det här ser vi nu. Det här med pastorarbetet, jag brukar säga ibland att det är det som händer idag med människor som hör av sig och människor som kommer till tro. Vår medarbetare här som jag pratade om, han har på 3 år som han har jobbat nu, så har han, det låter inte mycket, men han har identifierat ungefär 20 stycken personer, varav 2 eller 3 av dem redan har kommit till tro på Jesus, och de andra är väldigt, väldigt nära en personlig tro. Och det är människor i olika situationer i livet. Det är 2 imamer, det är en byäldste, det är en taxichaufför. Det är lite olika typer av människor som alla börjar liksom få tag på vem Jesus är. Och jag brukar säga att det här som händer nu, det är lite grann resultatet av tålamod och långsiktighet. Vi började ju som sagt sända på Pastor redan i mitten på 70-talet, och det hände inte så speciellt mycket under ganska många år, och det fanns ju en frestelse att kanske lägga ner det här projektet, men av någon anledning så höll vi kvar, och det gjorde vi ju rätt i, för nu börjar vi se att det ger ett resultat och människor börjar komma till tro på Jesus. Helt fantastiskt och helt underbart, och jag är som sagt så glad och så välsignad att få vara en liten, liten del av detta arbete. Drömmar förklaras av den heliga skrift. Gud verkar bland människor i främmande religioner. Och sen kan man ju fundera över, alltså, det här tycker jag är lite spännande också att tänka sig. Nu vet ju inte jag om det är helt är sant, men man kan ju spekulera lite grann. Det var ju så här att när Herodes fick höra att Jesus var född, så blev han ju rädd. Och han hade ju inga goda motiv, utan vi vet ju att han sände ju iväg soldater till Betlehem för att mörda alla gossebarn som var 2 år och yngre. Men Gud hade ju talat till Josef och Maria innan dess, så de flydde ju iväg med det lilla Jesusbarnet till Egypten. Och där var de nog säkert i stort sett något år, åtminstone något år, innan de kunde återvända till och bosätta sig i Nasaret då. Och då funderar man ju så här: en fattig snickarfamilj från Nasaret ger sig iväg från Betlehem till Egypten, leva där under kanske ett års tid utan att ha någon inkomst att leva av. Hur fixade de det egentligen? Jo, guld, rökelse och myrra. De hade fått resurser av människor från en främmande religion som hjälpte dem att överleva den här tiden tills de kunde komma tillbaka till Nasaret och bosätta sig. Gud ser till att försörja Jesus så att han kan fortsätta sitt verk. Och vilka var det som han använde? Jo, det var vetenskapsmän från en främmande religion. Alltså, jag blir så fascinerad av Gud. Han gör precis som han vill. Alltså. Och det tycker jag känns väldigt skönt. Att ha en Gud som gör som han vill. Som inte frågar oss till råds alla gånger. Utan det borde ju ha varit judiska profeter som hade gett honom de där pengarna. Nej, det var vetenskapsmän från Mesopotamien. Men Jesus och hans familj överlevde också tiden i Egypten, kunde komma till Nasaret, att han kunde sätta igång sin predikan, och i rätt tid kunde han få ge sitt liv för våra och hela världens synder. Tänk vilken Gud vi har och vilken Jesus vi har, och tänk att vi får tjäna denne Jesus, proklamera hans seger, bli ledda av hans helige ande till människor som är i den här sökarprocessen. Vare sig de kommer ifrån Afghanistan eller Syrien eller var helst de kommer ifrån, med sitt kulturella bagage och sitt religiösa bagage, och så får presentera Jesus Kristus som deras frälsare. De här pengarna som ni förhoppningsvis ger vid utgången så småningom, de tänkte vi använda just till uppföljningsarbetet för våra pastorprogram. Vår medarbetare som jag berättade om, han lever och bor i Sverige tillsammans med sin familj. Är anställd av en lokal församling här och har alltså behovet av att ha en vanlig svensk lön för att kunna fungera och överleva. Och det gör ju att kostnaderna för den här killen är ganska så höga. Och vi jobbar stenhårt med att försöka få ihop den här församlingen som han tillhör och är anställd av. Satsar själva väldigt mycket pengar på hans lön. Den enda församlingen satsar 150 000 kronor om året bara på honom. Sen är det några församlingar till i Sverige som hjälper till med hans lönekostnader. Och vi har fått lite internationellt bidrag också, men det är fortfarande ett litet hål att stoppa igen för att vi ska känna trygghet i att han har sin försörjning ordnad. Det är en fantastisk människa. Jag kan tyvärr inte berätta vad han heter. Jag kan tyvärr inte berätta var han bor. Det har lite med säkerhet att göra. Han är utsatt, och skulle jag informera allt för mycket om vem han är och var han finns och sådär, så sätter jag lite grann honom och hans familj i fara, och det känns inte bra att göra det. Men en fantastisk människa. Jag ska träffa honom på tisdag, och han är 35 år gammal, har en familj, 3 barn. Hans fru håller på att försöka utbilda sig till jurist. Nu är hon barnledig, men väldigt ambitiösa, väldigt engagerade människor. Och vi upplevde väl att den här killen var Guds gåva till oss i rätt tid. Vi letade förtvivlat när vi fick en ökad respons på programmen, så letade vi förtvivlat efter någon människa som kunde tala språket och som kunde liksom vägleda människor. Och så dyker han upp här genom, ja, jag fick lite kontakt genom Bengt Sjöberg som är så kallad flyktingpastor. Han visste att den här fanns, och så pratade vi lite med honom och så kunde vi engagera honom. Han har gått i bibelskola tidigare också, talar språket, han talar pashto, dari, urdu, tajik, engelska och svenska. Mycket begåvad människa. Och vi är så glada för att han är med i vårt arbete. Och nu har han också rest runt lite grann i Sverige och träffat afghanska flyktingar lite här och där, och haft undervisning och vägledning för dem, speciellt då för sådana som har kommit till tro och som kanske är på väg att skickas tillbaka och så här. Han ger dem lite verktyg på vägen hur de ska kunna behålla sin tro och kanske till och med kunna sprida den. Så han gör ett fantastiskt arbete. Men som sagt, det ni skulle vilja ge, det tänkte vi använda just till underhållet och stödet för vår vän som jobbar med uppföljningen av våra pastorprogram. Så ni vet att pengarna hamnar inte i sjön, utan de hamnar till ett väldigt, väldigt bra syfte. Vi har ju ett swishnummer till Libra också. Det har jag ju tyvärr inte haft tanke på att lägga upp på skärmen. Men man kan gå in på Ibras hemsida, så kan man ju leta rätt på swishnumret om man nu skulle vilja göra någonting, kanske på lite sikt sen. Stort tack för att ni ville lyssna. Tack Jesus för att du söker människor. Tack att du leder människor i riktning mot dig. Även om utgångspunkten kanske kan vara lite främmande och lite skrämmande för vårt sätt att tänka, så verkar du på ett fantastiskt sätt, Gud, bland människor runt i vår värld. Tack Herre för att du ska lösa oss ifrån fruktan och rädsla och istället se möjligheterna att dessa människor som kanske representerar främmande religioner ändå är människor som du älskar, som du har dött för och som du vill leda till ett personligt möte med dig. Jesus, tack för vad som händer och sker. Tack att du söker människor. Tack att du välsignar människor som är i sitt sökande. Och tack för skriftens ord som är ovedersägligt och som leder människor till tydlig kontakt med dig Jesus och med din frälsning. Amen.